Och när vi ställer oss här så ska vi framför allt älska vår publik. Även om det inte kanske kallas publik här utan det är syskon. Och det står i Guds ord att vi ska älska vår nästa så som oss själva. Vår näste har vi på utsidan i regel och våra syskon har vi här inne. Och när vi ställer oss här så ska vi också tänka att det jag gör för Herren. Inte för att upplyfta någon. Och kan man vara en kanal för Herren så är det underbart. Inte många ska träda upp som lärare, står det i ordet. Men vi behöver lärare, vi behöver profeter, vi behöver apostlar. Jag tror att jag sa det vid en diskussion här att jag tror inte att en kvinna ska stå i en herdetjänst. Men det sa jag för att jag tänkte att det är vad jag tror. Sen sa jag också någonting som visade sig vara helt fel. Och jag sa att jag tror inte heller att kvinnor är kallade till profeter. Men det fick jag äta upp när jag började studera ordet. Vi ska ha ordet. Det finns många kvinnor med profetisk gåva. Det vet vi ju i våra församlingar idag. Det finns många kvinnor som var profetissor. Och i princip är det så att har man profetisk gåva, tungotal och uttydning, så är man en Guds profet. I apostlagärningarna står det om Filippus som hade fyra döttrar. Tänk vad välsignad han var. Fick fyra döttrar. Och så står det, jag tror det var Filippus nu, så står det, och alla, samtliga hade profetisk gåva i apostlagärningen. Mm. Det är där vi ska leva idag. Vi lever i apostlagärningarna kapitel 29. I apostlagärningarna finns det 28 kapitel. Men det märkliga var att trots att det står att Filippus hade fyra döttrar med profetisk gåva, så kom profeten Agabus, en man, och stal hela föreställningen. Det står inte så mycket om de här damerna. Däremot så nämns Agabus. Och han förebådade lidande och prövningar för Paulus. Nu märker jag igen att jag börjar prata om saker som jag absolut inte har tänkt säga. Men det känns ganska bra. Man kommer på lite saker så här. Det är mycket lättare när man är i samtal med människor. Så det är liksom pop, pop, så bollar det upp. Och det borde vara den helige ande som påminner oss om sånt vi ska säga. Saker jag kommer på själv är till exempel om man trycker ner en pingisboll i en tunna med vatten så ser det boop, så kommer den upp. Trycker man ner den en gång till så ser det boop, så kommer den upp. Och kastar man en tegelsten i ett badkar så går det vågor. Det är saker som man lär sig av livserfarenhet. Jo, jag sa det att inte många ska ställa sig upp som lärare, för de ska få en dess strängare dom. Och en lärare måste ju leva i ordet dagligen. Och det är så lätt att säga, jo, vi ska älska Jesus. Men Jesus är ordet. Det går inte att älska honom utan att älska hans ord. Och vi kan göra misstaget då att vi hakar upp oss på någonting som vi tycker att nej. Det där stämmer inte. Och vi börjar hoppa över. Men det står att all skrift, och då menar vi Bibeln, den heliga skrift, är ingiven av Gud till uppbyggelse, förmaning och tröst. Så åtminstone så står det. Vi har påpekat här uppifrån ganska många gånger att daglig bibelläsning, det kan vara jättesvårt att komma igång, är viktig. Och då skulle jag vilja fråga, finns det någon som på grund av vårt tjat har kommit in i daglig bibelläsning på senare tid och upplever att det är en väldig välsignelse? 1, 2, 3. Ja, 4. Nej. Det är inte tjat. Men det har påpekats. Och jag tänker fortsätta att säga lite saker som jag inte har tänkt säga. Jag var på jordfästning igår. Och det blir så att man talar, man lyssnar på den som förrättar jordfästningen, som kallas officiant, tror jag, på fint språk. Man samtalar med anhöriga. Man lyssnar på kondoleanser med versar och böner och saker. Och så samtalar man ju med sina bordsgrannar. Och så tänker man, otroligt vad det är förvirrade åsikter. Han ska vila i frid. Hon ska vila i frid. Okej. Rövaren på korset fick höra, sannerligen, sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Då kan man i och för sig tänka så här, sannerligen, sannerligen säger jag dig idag, kommatecken, du ska vara med mig i paradiset. Då blir det en helt annan innebörd. Jesus säger det idag och vi vet inte när. Men vi kan aldrig göra en teologi av ett enda lösryckt bibelord. Det står att var sak ska avgöras av 2 eller 3 vittnens utsago. Och vi vet att skrift förklarar skrift. Det går att hitta bibelord som säger en sak hur vi än tolkar det. Men om du finner 7 bibelord som motsäger det, så är det ju det som gäller. Summan av Guds ord är sanning. Okej, idag ska du vara med mig i paradiset. Vi kan läsa om Lazarus och den rike mannen. Det står att båda dog. Lazarus kom till Abrahams sköte, som är ett annat ord för paradiset. Och den rike mannen kom till Hades, som kan översättas som dödsriket. Där var ingen trevlig plats. Han ropade, kom, skickar, och han ropade till Abraham, kan du sända Lazarus och doppa sitt finger och kom och veta min tunga. Och han fick höra att det var ett stort svalg mellan Hades och paradiset, och det var omöjligt att utföra det. Och då säger han, den rike mannen, att han har bröder. kan du skicka en ängel och varna dem så att de inte kommer till denna eviga plåga. Och då får han höra: dina bröder, de har Mose och de har profeterna. Tror de icke på dem, så kommer de inte heller att tro om någon återvänder från de döda. Vi har lagen och profeterna. Gamla testamentet, som vi kallar det, är en skugga, en skuggbild av Nya testamentet. Det finns inga motsägelser. För att förstå det nya måste vi förstå det gamla. Nu blev det där onödigt djupt här. Jag satt mig ner efter jordfästningen och tänkte, nu måste jag forska i skrifterna om det här med Hades, om paradiset och de här sakerna. Och för det står ju också att Herren ska uppväcka oss på den yttersta dagen. Och nu blev det här så väldigt långt så att jag tänkte att det inte är moget att ta det. Så att jag fick helt enkelt lägga ner det projektet och ta det en annan gång. Men det är ju viktigt här. Vi måste ju tro på någonting. Och var finns svaren? I Guds ord. Där har du svaren. En liten annan sak jag hörde om den man som blev jordfäst. En berättade att han hade varit väldigt intresserad av musik och han hade börjat spela i en församling. Och det blev ett litet internt lovsångsteam. Tills någon menar att det var obibliskt att ha grupperingar inom församlingen. Och det ledde till att han var lite känslig och tyckte okej, han kan väl inte bidra till något sådant. Så den splittrades och kunde mycket väl, eller var säkert fött av Gud, men vår nit då, eller felaktiga nit, gjorde att man helt enkelt, då skulle det vara fel också att ha ett lovsångsteam. Och när det uppstår den här typen av, förstår ni alla vad jag sa nu eller? Ja. Och då är det fruktansvärt viktigt att ha en ledningsgrupp, eller att ha en klick, må vara, som vet vad det står i Guds ord. Så att ingen kan komma och ta ett lösryckt bibelord och få någonting som är rätt och bara dö. Är det inte ganska självklart? Alla svar finns i Guds ord. Så jag ska göra ett PM om det här. Vad sker efter döden? Det är viktigt med kunskap. I brist på kunskap förgås mitt folk. Jag har hälsningar från en person som heter Teddy Donobauer. Vi har blivit väldigt goda vänner via nätet. Han är som en levande uppslagsbok. Och vi vet att bokstaven dödar, men anden ger liv. Vi kan bli väldigt kaxiga också genom att bli bibelsprängda. Det är viktigt att vi förstår att Guds ord, eller vår kunskap, är ett styckverk. Ett styckverk betyder alltså att vi skrapar på ytan. Gud är så mycket mer än vårt förstånd och vår vishet. Men Teddy som hälsar församlingen, han har varit hit ett par gånger här i fjol kanske. Han berättade att han skulle till Kina då, och sen skulle han flytta till England. Han har gift sig i England och han har bönesamlingar, han har nätgrupper. Han har en sida på nätet som heter Subsola Novus. Det var ett ord till. Det är latin och det betyder inget nytt under solen. Han talar in videor som man kan spara ner och man kan lyssna online. Och det finns diskussionsgrupper och han har såna här veckobibelstudier. Och det är helt otroligt egentligen. Nog. Och han sätter sig inte på piedestal. Det är inte honom. Han är en gudsman. Och jag tror också att han skulle vara villig att besöka oss vid tillfälle om anden leder. Så ta emot den hälsningen. Någon närmare information med adresser och sådant. Ulla-Britta är väl med där och har information och jag kan också delge. För den som är intresserad. Just det. Läser vi Guds ord så får vi aha-upplevelser. Och jag sa att när vi kommer tillsammans så har alla någonting att bidraga med. En psalm, något litet. Vi ska inte överglänsa varandra utan... Och ställ er till Guds förfogande. Det kan vara ett litet vittnesbörd. Det kan vara någonting negativt. Hur du har låtit dig bli bedragen. Det kan vara uppbyggelse för en annan. Det kan vara ett bönesvar. Ställ dig till förfogande. Och så är det bara... Vi behöver inte vara oroliga att någon ska komma upp och komma med några villoläror. För vi har sådana som kan Guds ord och kan säga: kära syster, kära broder, det där är fel. Paulus sa det: om någon träder upp och predikar ett annat evangelium än det jag har predikat, så var det han förbannad. Vi har en vänförsamling i Kina som vi egentligen vet väldigt lite om. Nu finns det en grupp i Kina med kristna som säger att Messias, han har redan kommit. Messias är en kvinna och hon vandrar ibland oss. Det har spridit sig till Sverige, det har spridit sig till England. Då är det viktigt att kunna stiga upp och säga: så säger Herren, så säger Guds ord. Och då håller vi villolärorna borta. Det står ju i ordet att anden säger uttryckligen att i de yttersta dagarna, det är nu det, ska somliga avfalla från den sanna läran. Okej, vi tror oss ha den sanna läran. Men somliga ska avfalla och hålla sig till villoandar och onda andars läror. Det finns mycket grupperingar. Överlag en troende som berättar om syner, uppenbarelser, änglabesök, röster, visioner, det var bara må. Man bör vara skeptisk. Alltså om inte... Jag skulle säga så här: så länge inte jag är ett med Guds ord så är risken stor att inte jag kan avgöra. Är det här Guds ande eller är det här villoandar? För det står ju trots allt att vår fiende djävulen, han kan iklä sig. Han kan komma som en ljusets ängel. Hur ser en ljusets ängel ut? Haha, jag ser svansen. En ljusets ängel kommer inte med bockhorn och svans. Men han kan komma som ljusets ängel. Och då är det väldigt viktigt att veta. Så Gud leder oss i första hand genom detta. Och sedan när vi får synar och uppenbarelser, det är ju helt okej att få synar och uppenbarelser. Bara de inte strider mot ordet. Det var det. Nu ska jag försöka ta det som jag tänkte. Och är det någon som har funderat på situationen där Jesus böjer sig ner i sanden? Han skriver i sanden. Det är från Johannes 7 kapitel. Vad skriver Jesus i sanden? Det är en av de där många frågor som jag har en konstig förmåga att alltid få frågor. Ja, det är inte så noga. Men har någon fått ett bra svar på vad skrev Jesus i sanden? Om vi tar bakgrunden. Judarna firade lövhyddohögtiden. Lövhyddohögtiden torde firas i 8 dagar. Och sista dagen i lövhyddohögtiden så är den största då, eller heligaste. Vi vet ju väldigt lite om nu sa jag Israels högtider, men det är egentligen det är Herrens högtider som han har befallt Israels barn att hålla och fira. Vi är ju ganska insatta i påsken, men egentligen så vet vi att Guds frälsningsplan är nedlagd i samtliga Israels högtider. Och jag står i beråd och börjar läsa ett kompendium som heter Herrens högtider. För jag tror att det är viktigt som en spegel. Inte för att vi ska börja fira dem på det sättet som judarna gör. Men om vi utgår från Johannes kapitel 7, verserna 37-38. Jag läser innantill. På den dagen, den största i högtiden, och som jag sa, alltså lövhyddohögtiden eller Sukkot, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Var har vi tidigare läst något liknande om strömmar av levande vatten? Jag kan bara dra mig till minnes en plats. Där var Jesu lärjungar gick in för att köpa mat. Och Jesus talade med en kvinna vid Sykars brunn. Då talade han också om det levande vattnet. Han sa till kvinnan: fem män har du haft och den man du har nu är inte din man. Alltså ett kunskapens ord. Och kvinnan reagerar med en gång: du måste vara en Guds profet. Det är ju samma budskap. Här står det att på sista dagen i högtiden så ropar han: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och vi vet förstås att han talar om den helige ande. och den heliga ande hade ju ännu inte blivit utgjuten, utan det skedde på pingstdagen. Vi läser vidare Johannes 8:3-5. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Vad vet vi om fariseerna och sadduceerna? De gjorde vad som stod i deras makt. Att sätta Jesus på plats och bevisa att han var en villolärare. Intressant. De hade väldigt olika teologi, fariseerna och sadduceerna, men där var de eniga. De ville bli av med honom. Och det intressanta är ju då att Jesus, han argumenterar ju aldrig med folk, utan han svarar alltid med Guds ord. Står det inte skrivet, eller det står skrivet. Han sa inte: hörni ni pojkar, jag var i öknen 40 dagar utan både bröd och vatten och blev inte frestad eller något sånt, utan det är alltid Guds ord. Okej, och så läser han från tredje Mosebok 2:10. Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall den som begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru straffas med döden. Både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan. Okej. Hur kunde de komma släpande med en kvinna? Uppfyllde de lagen? De kommer med ena parten. Ska de stena en och sen tar vi den andra en annan gång? Så redan där går de ju fel. Jesus läste väl också från tredje Mosebok 19:16-18. Du ska inte gå med förtal. Förtal, det är alltså en falsk anklagelse mot någon. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod, för jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte för hans skull kommer att bära på skuld. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Sen läste vi att Jesus böjer sig ner och han skriver i sanden. Och då undrar man, vad kan man skriva i sanden som går att läsa? Svårt med hebreiska bokstäver. Men det står att han skrev i sanden. Och så reste han sig upp. Då hade han visat, de kom felaktigt med en kvinna, när det borde ha varit två personer. Och de kom med en falsk anklagelse, för att de hade inte vittnen annat än sig själva. Så reste sig Jesus igen och så sa han, vad sa han? Den som är utan synd, han må kasta den första stenen. Och vad hände sen? Det står att han böjde sig ner och fortsatte att skriva i sanden. Och jag tror att jag vet vad Jesus skrev. Det står ju faktiskt inte vad han skrev. Och det här var en stark upplevelse för mig. Jeremia 17:13. Allt finns förklarat i Guds ord. Alla svar finns i Guds ord. Jeremia 17, vers 13. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Det som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. De har övergivit Herren, källan med det levande vattnet. Det var den dag som Jesus ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Och det står att både sadduceer och fariseer lämnade en efter en. Och det skulle inte förvåna mig om Jesus skrev förnamnen på dessa. Det står inte att det var många, det står sadduceer och fariseer. Då var de minst två. Det skulle inte förvåna mig om Jesus med stora bokstäver skrev förnamnen på dessa som hade avfallit. Börja med den äldste. Jag vet inte så många israeliska namn. De ser sitt namn skrivet i sanden och de går bort. Den som är utan synd, han. Må kasta den första stenen. Alla som överger dig kommer på skam. Det som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. Må vi inte överge Herren som har det levande vattnet. Fastnade i Efesierbrevet 2:15. Det är lätt att läsa evangelierna. Det är så enkelt skrivet och det är liknelser. Medan när man läser Paulus skrifter, ja, det var ju Paulus, han var ju radikal. Han hade ju varit farisé. De mest nitiska, den mest nitiska grupperingen de kunde Guds ord utan till. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Paulus, han skriver, det är så kompakt och det är så, varje gång man läser så ser man något nytt. Många kristna har sett ner på Pauli undervisning. Det är ju för radikalt. Alltså, Jesus var ju mycket tydligare. Men vad säger Jesus om Paulus? Han är mig ett utvalt redskap. Ett utvalt redskap. Efesierbrevet 2:15. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen. Lagen med dess bud och stadgar. För att av det båda i sig skapa en enda ny människa. Och så skapa frid. Man måste meditera på det här. Det går inte bara att pangläsa det och så fattar man allting. Här skulle man kunna skapa en villolära direkt om man vill. Är någon som vill? Han tog bort lagen med dess bud och stadgar. Vi har ju sagt att ja, men lagen. Vi behöver inte läsa gamla testamentet. Det är ju lagen. Och det är lagens förbannelse och det är lagens välsignelse som vi hörde. Men Jesus säger ju, inte en prick av lagen skall förgås. Inte en prick. Så det här får vi inte tolka så att Jesus har tagit bort lagen med dess bud och stadgar. För han har fullkomnat lagen. Och det här med att skapa en enda ny människa. Det är ju så att det är religionsfrihet i Israel. Men hur ser judarna på oss kristna egentligen? De kallar oss gojim. Alltså de tror ju att det är de som är det utvalda folket. Och där i tror de sant. Men vad de inte förstår är att när de förkastade Guds ord och Guds krav, som vi hörde här i 5 Mosebok 28, vi vet att de kunde ju inte leva i de här välsignelserna för att de föll av. De höll inte lagen. Och vi vet hur det gick. Vi vet med början från templets förstörelse 70 efter Kristus. Allt elände som de har gått igenom. De förstår inte än idag att frälsningen har gått vidare. Paulus var hedningarnas apostel. Frälsningen har gått vidare till hedningarna. Som de kallar för gojim. Och den dagen kommer när hedningarna och judarna blir ett. Det är det som den här versen handlar om. För att av det båda i sig, i Kristus, skapa en enda ny människa och så skapa frid. Som sagt, man får meditera på det där. Vi lever i snabbkaffets tidsålder. Vi vet att Jesus redan i sin försoningsdöd tagit bort fiendskapen mellan judarna och oss. Jesus sa ju själv i Johannes 10:16 att han hade får i andra fållor. Det är vi det som är fåren i andra fållor. Vi väntar på att Israel ska bli, både folket och landet ska bli återupprättat. Det är ett av de största tidstecknen vi har. Det är på gång. Och vi kan läsa i Zakaria 12:8. Vi vet att Herren talar om när hedningarnas tidsålder är fullbordad. Trots att hedningarnas tidsålder inte är fullbordad så ser vi Guds hand över Israel idag. Han säger ju att han kommer inte att bevara sin vrede för alltid. Utan när synden är försonad, då är vreden borta. Då är vreden över. Och jag tror, det står ju, man vet ju inte exakt när är hedningarnas tidsålder fullbordad. Men så länge Israels grannar hotar landet med tillspillogivning eller utplåning, så är hedningarnas tidsålder i kraft. Men den dagen kommer när det är förbi. Nu försöker ju Turkiets president Erdogan ena världens 57 muslimska nationer, etablera jättearmé som skulle kunna överträffa Israel då på alla områden, när det gäller flyg, när det gäller pansarvagnar, när det gäller soldater. Om månne vi inte ska få se. Det står ju så att hela världen ska vända sig. Jag läser Zakaria 12:8. Vi har nog sett fram emot där. På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste bland dem vara som David. Och Davids hus ska vara som Gud, så som Herrens ängel framför dem. Bertil, känner du dig som David? Skulle du vara nöjd om du kunde slå Goliat som David? Ja. Vill du vara den svagaste? Nej. Okay. Det är ju alltid så att någon måste bli den svagaste. Men jag tycker att jag skulle vara ganska nöjd ändå, ja, om jag blev den svagaste och var som kung David. Jag fick ett gott råd från Teddy. Sluta i tid. Älska din publik. Sluta i tid. Och visa att han som är i dig är större än den som är i världen. Så tror jag han sa. Jag har lite upplevt som min kallelse. Det står ju, vi ska göra vår kallelse och vår utkårelse fast. Men det här att göra TM på saker som man upplever att det finns ett jättebehov av. Och det ska inte det ska komplettera vår bibelläsning. Vi ska bli läsare. Vi kan inte leva på det som kommer härifrån, det vet ni. Jag har gjort ett PM som heter Bibliska profetior om ändens tid, och plocka ut såna här självklara som vi bör veta när vi samtalar med vår nästa på gator och torg. Eller hemma. Och när Susanne var i Sverige och jag hade lite långtråkigt, så läste jag Johannes evangelium. Och det bara var som en aha-upplevelse. Vi har ju lätt att citera, jag är vägen, sanningen och livet. När vi hade ett reportage här, eller någon liknande reklam här på, för livets källa. Nej, ordet, förlåt, församlingen ordet. Som gick här. Du vet vad det var. Ja. Så då hade ett par tre här i ledningsgruppen blivit intervjuade, tror jag då. Och alla sa, om jag minns rätt, Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Men Jesus är ju oändligt mycket mer. Det är ju fantastiskt mycket, vägen, sanningen och livet. Igår på jordfästningen fick jag verkligen höra att Jesus är uppståndelsen och livet. Men sen, tar nästan fantasin slut. Det här stammar från det Herren sade till Mose när han skulle befria hebreerna från Egyptens fångenskap. Vem ska jag hälsa från? Han skulle säga: hälsa från, jag är den jag är. Det kan ju vi tycka att det är konstigt. Jaha, jag är den jag är. På hebreiska heter det, eller på grekiska heter det ego eimi. Och på hebreiska eje asher eje. Exakt så kan man säga. Jag är den jag är. 48 gånger finns det hänvisningar i Nya Testamentet till jag är. Alltså namn på Jesus. Jag ska nämna lite kort här. Jag tror att du sa 20 minuter och 17 sekunder här, Gerd, sagt. Nu har jag absolut. Och jo, visst var det så. 17, var det 27 sekunder? Ja. Vägen, sanningen och livet. Vem har hört det? Uppståndelsen och livet. Vem har hört det? Den gode herden. Världens ljus. Livets bröd. Jag är. Jesus presenterar sig också som jag är. Begynnelsen och änden. Alfa och omega. Jag är dörren. Jag är dörren till fåren. Jag har får i andra fållor. Det är ju samma. Ja. Den sanna vinstocken. Vi är inympade i den sanna vinstocken. Den första och den sista, det är väl nog kanske jämförbar med begynnelsen och änden. Jag vet inte om det är samma uttryck. I uppenbarelseboken: jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag är den klara morgonstjärnan. I Jesaja så kan vi läsa om du strålande stjärna. Men det är inte Jesus. Nej, den klara, ja, du strålande stjärna. Det låter ju väldigt försvinnande likt Jesus själv. Men han som har beteckningen du strålande stjärna från Hesekiel 28, det är ett helt kapitel här, och från Jesaja 14:12. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Det är definitivt inte Jesus. Men förvillande likt ändå, du strålande stjärna och du klara morgonstjärna. Det är lätt att blanda där. Bara att nämna det där kan jag kanske gå igenom lite djupare någon gång. På 20 minuter och 17 sekunder. Vi bör känna vår fiende. Vi har konstaterat att vår fiende är det inte grannen. Det är inte svärmor. Vår kamp är inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Vi lever i mörkret. De råder här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarymderna. Världen är fortfarande i djävulens våld. Men Det är någon som har övervunnit honom för oss. Jag har också gjort ett PM på våra fiender. Hela vår fiende. 26 definitioner på djävulen finns i Guds ord. Det är väldigt viktigt att veta vem som är vår fiende. Håller någon med? Två stycken. Ursäkta. Förlåt. Man ska inte mobbas. Jag bara hastigt nämner. Abaddon. Våra bröders åklagare. Vedersakaren. En ljusets ängel. En kerub som skugga det vida. Den smorde keruben som jag nämnde här. Den här stjärnan, Guds. Nej, inte. Han var ju skapad av Gud. Belzebul. Beliar. Fördärvaren av sinnen. Djävulen. Draken. Ovännen. Denna tidsålders Gud. Lögnaren. Lucifer. Mördaren. Förtryckaren. Fursten över luften. Fursten över luftens härsmakt. Världshärskaren i mörkret. Denna världens furste. Ett rytande lejon. Satan själv. Ormen. Frästaren. Tjuven. Och den onde. Vi ska inte meditera för mycket på det där. Men vi ska känna vår fiende. Och veta att han är besegrad. Sen vill jag bara nämna ett som jag gjorde till förra gången. Varningar till folken angående vad som hände Sodom och Gomorra. Det är otroligt intressant. Många så kallade våra nästa tror varken på Noas ark, syndafloden. Jesus trodde på Noa, Jesus talade om Noa. De tror inte heller på att Sodom och Gomorra blev utplånade på grund av sina synder, som inte i första hand handlar om homosexualitet. Det var en av många orsaker, högmod. Och vi vet också att Döda havet är ett resultat av förstörelsen av Sodom och Gomorra. Det finns hur mycket ord som helst. När Abraham och Lot skulle dela. Går du åt väster så går jag, eller vänster så går jag åt höger. Och Lot såg över Jordanslätten. Som var bördig och vattenrik och full av floder, älvar, ådror. Och vi vet att så är det inte idag. Så vi ska fortsätta studera ordet. Och vinna segrar. Här är många lediga stolar. Man ska sluta i tid.